Hej och välkomna till episod 21 av Modermodemet. Och jag tänkte att jag skulle öppna idag direkt utan att någon sitter och suckar eller andas eller hostar i bakgrunden det första som händer. Men Patrik öppnade en cola direkt, så att det var kört från början. Ah, ja. Nästa kanske.
Vet du vad? Vi borde ha en liten intro trudelutt. Vi kanske kan engagera Fredrik Björman med hans PO33, Teenage Engineering PO33. Och så kan han ta suckar, stönar, dos, lock, snusdoser, locks, ljud och
men gör det måste ju göras live varje gång om vi ska komma med på utan klippningen. Det är problemet. Vi kan ringa honom.
Jag kan ha en liten minidisk-spelare så kan jag spela upp det i mikrofonen.
Det är acceptabelt. Ja, idag ska vi prata om testning, har vi sagt. Lite löst. Testar ni saker på jobbet eller på fritiden?
Jag får mitt tålamod testat av omvärlden.
Räknas dragetest? Alltså där man testar massa olika droger.
Jaha, ett sånt drogtest. En sampling. Ja. Nej, alltså jag tror att som typ alla andra utvecklare idag så finns ju testning med som en del av det man gör ganska ofta för mig. Men jag upplever att ska man säga, samtida andan, tidsandan har skiftat från att liksom allting ska vara unit tests och test first och TDD, annars är det liksom sämre. För så tycker jag det lät lite för 5-10 år sedan att det var liksom väldigt mycket fokus på det. Håller du med om någon av mina påståenden?
Ja. Det känns som att Uncle Bob, alltså inte personen Uncle Bob utan mer abstrakta Uncle Bob
det andliga åsikter. Konceptet.
Det andliga konceptet Uncle Bob var mycket mer prevalent. Kan man säga så på svenska? Eller?
Nej, men man kan säga det ändå.
Ja, nu har jag gjort det. Så jag freebasade lite.
Där är ju bara ett äck. Ja.
Förlåt, vad flamsigt det är. Vi ska prata om testning. Jag håller med, 100%. Det var mycket mer fokus på TDD och clean code och liksom hela den snurran kändes mycket mer aktuellt för 5-10 år sedan än vad den är idag. Och, kan vara så att vi alla har bytt echo chamber från en till en annan. Det kan även vara en ny generation av utvecklare uppväxta med Node.js. Men nej, testning är inte lika det är inte lika coolt längre. Jag håller med. Nu får ni säga någonting.
Jag tror inte det att testning inte är lika coolt längre. Alltså, det är fortfarande viktigt att skriva tester. Det är väl bara att jag tror att jag måste samla mina tankar lite bara. Jag tror att vad folk vill ha är någonting som är pragmatiskt. Alltså man vill skriva tester, man vill göra det på ett pragmatiskt sätt. Men ofta snacket som skedde för 10 år sedan, eller 5-10 år sedan, jag tycker det kändes väldigt så här dogmatiskt. Alltså man ska göra på ett visst sätt, allt det ska vara till det, absolut inte tested after, etc, etc. Och jag tror det kommer komma tillbaka. Det finns en del människor som förespråkar TDD som har ganska, som verkligen har tänkt på det de senaste åren och som har ganska pragmatiska åsikter om det också. Typ som, jag följer en kille på Twitter, Ian Cooper. Han har hållit en del föreläsningar om TDD, alltså i nutid, där han har mycket så här hot takes på ämnet. Och jag tror att han sa det till mig i ett senaste taget, att anledningen till att folk är så trötta på TDD, det är för att allting har varit så dogmatiskt kring det liksom. Att det inte funnits någon, att det varit lite världsfrånvänt nästan, alltså hos de människorna som förespråkar det.
Mm, jag håller med, det är lite elfenbenstorn över det kombinerat med en perfekt DDD liksom kodbas, så att det liksom är, allting är bara clean och ingenting är fel, allting är testat, alla delar det förhärskande språket, eller vad man säger på svenska. Det är liksom, det är mycket av det där som var bok och föreläsningsdriven design i praktiken, ja. Liksom. Men jag har ju aldrig ångrat mig när jag skriver ett test, alltså, ja, kanske någon gång, men i princip aldrig. Och inte heller när jag börjar testa direkt från början, när jag bara skriver en funktion som inte gör någonting och sen, okej, upp med ett test liksom. För man börjar direkt tänka på, okej, om listan är tom, om listan är null, om det finns för många element, alltså allt det där som oftast man liksom löser mer eller mindre, men som man gärna glömmer bort i stundens hetta när man sitter där och liksom löser den gröna vägens happy path liksom. Och såklart när man en månad senare ska göra en ändring och bara, ja, det finns tester, yes, vad skönt liksom. Så det känns inte som att det är wasted effort någonsin, nästan.
Nej, som du säger, jag tror aldrig jag ångrat. Jag skriver mycket tester. Jag tycker om att skriva tester. Och nu sitter jag och håller på och portar ett bibliotek som jag skrev till Swift. Och då började jag med att porta alla testerna först. Och jag hittade så fruktansvärt mycket buggar i min initiella portning. Liksom. Så jag tycker alltid det känns skönt att ha det skyddsnätet liksom. Och men ja. Jag har försökt till det också. Har jag gjort. Och var väldigt fäst vid det ett tag liksom, men det krävs mer effort för att göra det. Och sen är det också den här frågan om, använder man TDD för att skriva mer tester, eller använder man TDD för att så här, driva någon form av designprocess? Och jag vet inte vad nutida TDD:erna tycker om det, men känns väl lite som att det senare där, att det är bra att använda något sånt om man ska fördriva någon designprocess kring koden, men kanske inte så pragmatiskt om man ska lägga till ytterligare en knapp i ett UI någonstans. Så. Jag vet inte.
Jag får absolut mest värde från tester. För att gud vad gott det låter när du häller upp den här kolan. Jag är så jävla avundsjuk varje gång.
Vi borde få spons, känner jag.
Så här. Grugbearing Developer har ni läst båda två. Och i den så finns det ett stycke som är typ den största nyttan med typsystem är att man får en lista på saker att göra när man trycker punkt i det. Och det är lite samma sak med tester för mig. Den absolut största behållningen med tester för mig är att jag slipper starta upp hela jävla appen och navigera till rätt vy och se till så att jag är inloggad som rätt person för att testa om koden jag precis skrivit funkar. För har man gjort någorlunda rätt så kan man bara köra enhetstester och så vet man att man är, ja, man är nästan i hamn. Men vägen dit har inte varit självklar. Det tog mig många, många år för att komma liksom till en plats där jag litar på att om jag har skrivit testet så kommer det även att funka i faktiska applikationen.
Jag sitter faktiskt just nu med håller på att skriva en import av en sak där användaren ska ladda upp Excel-filer och så ska det processas och så ska det laddas upp till en databas. Och jag skrev all den funktionaliteten utan att ens dra igång, som du sa, liksom, utan att ens dra igång applikationen.
Mm.
Och täckte upp det med tester och sen när jag väl pluggar in allting så funkar det bara.
Mm.
Och det, Ja, jag tror det hade tagit minst dubbelt så lång tid om man skulle, som du sa, liksom bygga, kompilera om, köra. Liksom feedback-loopen är ju mycket längre utan tester,
Alltså
ofta.
den stora aha-upplevelsen för mig var att är att släppa sargen och lita på att liksom vägen från min affärslogik till UI:t förmodligen går genom någon slags ramverk. Och jag litar på att utvecklare av det ramverket, att de har testat sin del. Så jag behöver inte.
Finns ingen mening med att testa deras ramverk.
Nej, exakt.
Så.
Det är därför jag inte tycker om code coverage som koncept, för det stör den tankegången. Det är ganska mycket glue code som antingen funkar den eller så funkar den inte. Och om man faktiskt startar applikationen och klickar igenom en gång så märker man om glue koden funkar eller inte.
Det här för in oss lite på... Nej, förlåt, jag kör på först.
Nej, ser.
Nej, jag vägrar.
Sen tycker jag inte code coverage ger så mycket heller om man tittar på den. Okej, du har 75% code coverage. Vad betyder det? Så här, det betyder att du saknar... Liksom, dina tester har inte täckt upp 25% av alla branscher i din kod. Men det kan ju mycket väl vara liksom... Att man liksom så här preconditions eller om det här är så här så returnerar ett fel eller om det här är så här så kasta exception eller alltså många saker som man kanske mer skriver för att liksom garantera att allting som man behöver är på plats innan man börjar skriva den faktiska koden som man ska testa. Så jag är inte så säker på att det ger någonting. Det enda jag har sett att det ger är massa press på människor att skriva massa tester som inte ger så mycket. Jag har hellre 10 tester som är jättevärdefulla än 100 tester där bara 10 är, där 90 är skit liksom, eller inte testar någonting
Code
vettigt.
coverage är ett bra exempel på en metric som motiverar beteendet att uppfylla metriken. Men utfallet är ointressant. Alltså sett till vad det mäter. Jag tror aldrig jag har jobbat med code coverage någonstans. Känner till det liksom, och sett det här och där, men jag har aldrig någonsin rört det professionellt. Det känns skönt, för det känns också som en sån där liksom, som att man bör liksom spela ett spel. Att det är ett spel man spelar. Man ska pluppa alla gröna grejer liksom, att det är det som är meningen med att koda. Däremot, när jag satt med .NET mycket så älskade jag verktyget nCrunch, som ni kanske känner till.
Jag med. Jag med.
Som ju då liksom markerar typ varje rad som testerna kör på med en grön plupp. Och så kan du trycka pluppen och se vilka metoder träffar den här raden, vilka testmetoder träffar den här raden och så där. Och det var extremt värdefullt även för debuggning. Och här smällde det, och det här röda plupparna är här. Ett verktyg jag saknar i Go och i Golang idag, verkligen. För det är fantastiskt verktyg. Det drog jättemycket CPU, vill jag minnas, när det begav sig. Men bra
De har
verktyg.
fixat det nu. Nu funkar det för Rider också. Det är
Okej.
mycket, mycket bättre prestanda med. Men det som jag gillar med nCrunch framförallt var att du kan även se vilka tester som täcker en viss rad. Så när man bara sitter och läser kod så tyckte jag också att det var jätteanvändbart bara att se, okej, men den här grejen har jag faktiskt inget test för och det borde nog finnas ett test för det här. Och då är det lätt att...
Och det låter ju som att du pratar om code coverage nu, men det är en väldigt stor
Ja,
skillnad på att
men det är
se en
inte det.
siffra och att se in situ, liksom exakt
Exakt.
här är det
Exakt. Man
tomt.
ser bara, ja, men det här skulle vara värdefullt att faktiskt ha test, för det här kan jag mycket väl se kommer hända någon gång. Och man vill täcka upp mot eventuella regressioner i
Tvungen att googla
framtiden.
på in situ så jag inte använder det fel, men det verkar vara korrekt. Skönt.
Kan du berätta för mig vad det betyder?
På plats helt
För
enkelt.
jag,
Alltså
för jag har
här och
inte,
nu.
för jag har inte läst filosofi på
Nej,
universitetet.
det är ett minus för vissa. Det jag skulle gå vidare till förut, jag är glad att jag inte gjorde det då, men nu vill jag gå vidare till det här. Du pratade om Bartek, att man litar på att liksom, man har sin lilla domänlogik som är testad och sen finns det ett flöde utanför, om det liksom är HTTP-anrop, om det är parsing, vad det än är, att det funkar. Och det håller jag med om är en bra utgångspunkt för att kunna, kunna tänka på testningen som isolerad, även om det inte alltid är det. Liksom, att kunna resonera och vara nöjd med att okay, den här boxen testar och klarar. Liksom. Men nästa steg då, integrationstester, detta ord som betyder 7 saker beroende på vad man frågar. Vilket gäller alla testtermer, inser jag. Men för mig är ett integrationstest något som testar mellan systemgränser på något sätt. Vad ett system är ju löst och vad en gräns är ju också löst. Men det liksom är grundidén att man har ett testflöde som går mellan två typer av system. Om det så är två olika domänsystem som interagerar på ett abstrakt eller på ett lite mer löskopplat sätt. Eller om det är liksom en databas, ett API, vad det är. Men någon typ av större flöde liksom. Kanske inte alla håller med om, men det känns som att det ändå är den typen av tester man pratar om. Som integrationstester. Så Bartek, gör du sådana? Ser du sådana? Har du sådana?
Jag brukar skriva det, men jag brukar inte inkludera dem i tester som körs när man kör sin byggpipeline. Jag använder dem mer som ett verktyg för att testa och funka min HTTP-client för OmegaStar-tjänsten. Och så kan jag liksom bara köra igenom det batteriet av tester för att verifiera att den kommer åt OmegaStar i testmiljön och jag får svaret som jag förväntar mig när jag skickar in ett visst anrop. Men jag inkluderar det inte i testsviten för applikationen eller vad man ska säga.
Så det är ett slags semi-manuellt test? Eller det ersätter en kategori av manuellt testande? Liksom.
Ja, rent praktiskt så brukar jag ha två projekt. Ett som heter mittprojekt.tests och ett som heter mittprojekt.integrationtests. Och CICD pipelinen kör mittprojekt.tests, men mittprojekt.integrationtests kör jag bara manuellt i ID:et.
Varför körs inte integrationstesterna i CI/CD-pipelinen?
I 9 fall av 10 så är det för att jag skriver extremt lite kod privat. 99% av all kod jag skriver jag åt en kund. Och oftast är det någon slags enterprising-miljö. Och det är inte säkert att platsen där CI/CD-testerna exekveras kommer åt integrationerna. Och det har en stab av arkitekter bestämt att det ska vara så. Och jag tänker inte börja käbbla med en stab av arkitekter.
Låter motiverat. Patrik, gör du något liknande? Tjafsar du med arkitektstaben?
Lärt mig den hårda vägen att det inte är värt det.
Två fingrar kortare, men det är som det är.
Nej, det är inte.
Skriver du integrationstester då?
Ja, men vad jag förstått så är det inte coolt att referera till testpyramiden längre, men jag är en stor som man säger. Jag tycker om den. Jag tycker att för mig känns det bäst när majoriteten är enhetstester, sen liksom integrationstester, UI-tester, alltså i den ordningen. Det känns som att vi hade en diskussion om det i chattkanalen för ett tag sedan. Men ofta när jag sett, alltså integrationstester är ju extremt kraftfulla. Liksom när de verkligen testar liksom ett helt liksom system på något sätt. Alltså från ax till limpa. Men jag tror man ska lite mer, hur ska jag uttrycka mig? Jag har sett det gå fel på så många ställen. Alltså där man sett så här tester med så här flera 100 rader setup. Som man har delat upp i olika fixturer och liknande, och sen så testar den någonting och sen testar den databas, och alltså testar så att någonting i en databas uppdaterades eller liknande. Och det ofta så är de testerna oerhört fragila. När någon ändrar någonting, någon ändrar ett databasschema eller man ändrar hur någonting funkar eller lite samma sak som folk som överanvänder så här mockningsramverk. Till exempel när man sätter upp liksom någon slags, till exempel i .NET så kan du skapa någon så här transparent proxy kring ett interface som kan du säga va, okej, men när man kallar på den här metoden så gör den här saken. Det är också en sån grej som jag sett, alltså som jag tycker på sikt blir väldigt fragilt och väldigt så här. Och jag har även sett på vissa ställen som jag har jobbat att folk faktiskt har börjat stänga av integrations. De gör ändringar och så, ah, nu har vi 90 integrationstester som inte funkar längre. Så sätter de dem att de inte ska köra istället för att fixa dem. Och det är värre, tycker jag, än att. Så.
På ett jobb där jag var så var det två utvecklare som satt med ett projekt och de var verkligen så här odd couple, att den ena skrev jättemycket tester och var så här super disciplinerad med det och liksom test coverage och allting och den andra så fort något test smäller, ja men då kommenterar han just och det är roliga var att de var liksom, de var överens. Det är liksom.
Det här låter som Pinky and the Brain Enterprise Edition. Om ni
ja,
sett
men lite det, så. Lite ja. Så.
Vad är det för?
Det är ett barnprogram bara. Men det är den typen av dynamik mellan två figurer.
Kanske som Tom och Jerry.
Ja, typ. förlåt, kör på.
Men jag vill komma tillbaka till det. För vi hade en diskussion där nyligen i. Och det är inte så att jag tycker att integrationstester är dåliga eller att man inte ska göra det eller sådär. Utan jag tror att det måste finnas en del så här buy-in hos folk som skriver dem och att man underhåller dem, att man har en plan för dem. Och nu för tiden, det har ju blivit lättare med, jag vet inte om ni har sett det här testcontainers-grejerna. Det är ett bibliotek där du kan dra upp Docker-container skapade till ett test, mer eller mindre. Som det kan vara en databas eller message broker eller vad det nu är. Och sådana grejer tror jag kan göra det mycket, mycket enklare att liksom få till en stabil, vad som säger, en stabil miljö för att skriva integrationstester och liknande. Men ja.
Jag tycker integrationstester kan ju ge väldigt mycket och de kostar väldigt mycket, så att de man faktiskt skriver ska liksom täcka stora delar, tycker jag. Det ska vara ett fåtal requests som flyger igenom mycket liksom, och som inte kommer gå sönder på att man tweakar liksom på en liten output, en litet fält i JSON så smäller det, utan det ska vara ganska enkla flöden som du testar att liksom grunderna. Så det är lite här smoke test har jag hört talas om, eller har jag hört som koncept ibland, att det liksom är det här om det börjar ryka, den typen av tester liksom, men inte att man testar varenda liten detalj i domänlogiken via HTTP-anrop liksom, som går via en Kafka message queue och så vidare. Det blir ju såklart inte så effektivt heller.
Nej.
Jag är ju lite sådär mitt emellan. Jag har jobbat på vårt projekt nu 4 år snart och byggt i princip allting själv, det mesta. Men jag har i alla fall input mina PRs ganska ofta från en kollega som tur är. Men det jag landade i för typ 2,5 år sedan tror jag det var att skriva om väldigt mycket tester till att inte använda en mocka databas alls, att inte ha ett sånt, varken liksom få bort det lagret eller mocka det, utan det är en faktisk databas man använder, så att det är väldigt lite liksom, väldigt lite av våra testflöden som flödar i någonting annat än den riktiga koden, liksom den vanliga flödena. Det funkar väldigt bra. Det fanns lite sån här, jag sprang in i många liksom problem med att det blev väldigt mycket overhead på varje cleanup-steg som ska göras, så att man ska tömmas varje gång och så där i början. Så jag började labba med att lägga in transaktioner istället. Om man har en liksom hel transaktion för varje testkörning. Alltså för varje test i princip. Så den öppnar transaktionen, gör sina grejer, läser ut statet och sen slänger transaktionen. Så gör man en rollback varje gång. Så de kan köras parallellt mot riktig databas. Det har varit förvånansvärt användbart och lätt att jobba när det väl har plats. Lite så detaljer finns det liksom, att man måste kunna skicka med en transaktion ibland på ett fult sätt. Så att det finns viss sån här testkod liksom, som behöver ligga i den riktiga koden för att man ska kunna liksom överskriva en transaktion för testerna och sånt. Men det är kanske tidigare kod någonstans. Liksom. Men på det stora hela så är det väldigt bekvämt att jobba så. Men det kräver ju lite mer databasuppsättning och databas liksom, en riktig databas som finns att för CI att köra i. Som också ibland går sönder. PGA någon migration som smäller, som bara smäller i CI, PGA någonting och så måste jag fixa det. Så det är liksom, det går nog att få det skalbart för ett stort team, men det kräver ju absolut mer jobb än bara liksom allting isolerat och körs i minnet i en process, såklart. Men jag är ändå väldigt nöjd över att ha hittat det, för det känns... jag har alltid haft så väldigt svårt för att man ska liksom lägga typ en hel dag på att skriva en databas-mock här och där för att testa någonting som man vet fungerar ändå just nu. Så det är som det alltid är med testa, det här är så onödigt, men det måste göras. Så det är väldigt kul. Jag har också nyligen tagit bort till och med vårt interface. Så nu alla våra domän-services tar faktiskt in liksom bara databas-storen rakt av som en strukt eller en klass liksom, utan ett interface. För det var ändå så det funkade. Så det känns kul att få labba lite själv när ingen klagar på en.
Men där låter det som att ni ändå har löst liksom det viktigaste med ett test. Alltså att testet ska kunna köras i isolation.
Ja.
För det är också någonting jag har sett, oavsett om det är enhetstester eller integrationstester eller vad det nu är. Att man slutar lita på testerna. Alltså att man har... någon form av race condition eller man lagrar någonting i någon statisk variabel som delas över liksom att testerna kör i samma process liksom, men parallellt, och folk slutar lita på testerna. Det är det absolut värsta som kan hända, tycker jag.
Ja, jag håller med. Och vi fastnade ju det lite i början när jag gjorde det här, att jag tänkte att okej, men om varje typ testfixtur körs sekventiellt och den har en setup och sen har den en cleanup där den tar bort allting, trunkerar alla tabeller och så vidare liksom. Så funkar, och det funkar ju typ ett tag tills man lyckades missa någonting eller det blev någon konflikt där liksom. Och prestandan blev horribel för att man tvungen vänta på alla testerna för att de hade bara en databas liksom. Men då kom jag läste en artikel om det här, det var kanske Lars Wikman eller någon annan som nämnde det med liksom testa mot en transaktion som man slänger bara. För där har man ju en isolerad vy av databasen som liksom per definition det gör liksom. Så att extremt fiffigt och det kräver ju lite setup, men när man väl har det på plats så kräver det typ inget underhåll. Jag har inte rört de där grejerna på jättelänge, utan det är bara liksom testuppsättningskoden är liksom använd en vanlig domäntjänst för att skapa en kund, använd en vanlig domäntjänst för att skapa vad det nu är. Det kräver ju setup såklart, eftersom det ändå är ett test av ett affärsflöde med state och sådär, men det kräver ingen liksom specialtestkods setup för varje test så. Men när jag får skriva riktiga enhetstester, det är då man är lycklig. Liksom, när det är så här, okej, det här är min kalkylator, yes! Det liksom finns inget bättre att testa de där. Liksom, input, output, begränsat. Det är en underbar känsla att veta att man täckt varenda flöde, varenda, liksom, varenda variation av datorn kommer in här och testat, liksom, varenda output testat. Det är ju en, det är mumsigt. Det känns som att det oftast är helt onödigt, men för att det är liksom uppenbart att det inte kommer ändras, uppenbart att det är rätt, men det är ändå en underbar känsla att ha gjort det.
Har ni använt fast testing någonting?
Nej, Go har ju till och med inbyggd fast testing numera. Men jag har inte gjort det.
Nej. Vad är det? Jag har hört det, men jag vet inte vad det är.
Det låta, som man säger, låta test. Att man genererar input som uppfyller vissa krav. Och sen låter man den köra 1000 permutationer av valid input, så att säga. Mm. Så om man hittar något fel så sparar man undan det.
Okej, man skiter i effekten. Det är mest för att man inte ska...
Det är för att testa, liksom så här, testa input av olika typer. Okej, men du kan ju skriva så här, testa. Okej, men vad händer om man heter Patrik, är 42 år gammal och är en man, till exempel.
Mm.
Okej, men då lägger du till några sådana variationer av det testet kanske. Men med fast testning så kan du generera det. Okej, men genererat namn och sen ålder mellan 18 och 99 och slumpa fram ett kön. Och så kör 1000 permutationer av det här.
Okay.
Och det ska inte, om koden är bra skriven så ska det ju aldrig ge ett fel. Men ibland så kanske du hittar något case där man, oj, du hade en nullterminator i slutet av namnet och då blir det fel.
Okay.
Då kan du fixa det, koden liksom, så att den hanterar nullterminator också och lägga till ett.
Vad använder man för verktyg för det? Är det en del av liksom XUnit, NUnit?
Nej, det finns lite olika. Jag visste inte att Go hade inbyggt fastaste, men jag skriver inte Go. Så .NET finns det ingenting vad jag känner till förutom, vad heter det? Ah. Det, han, Enrico Compadoglio och Mark Seaman som har byggt ett, vad heter det?
Sharp Fuzz.
Nej.
Nej.
Men låt mig söka lite.
Medan Patrik söker så kan jag passa på att vi kanske borde döpa om testningspyramiden till testningstallriksmodellen.
Jag tänkte också på tallriksmodellen förut när han tog upp pyramiden. Det är samma typ av förlegade känsla av just den här orden. Inte av konceptet kanske. Men...
Autofixture heter det.
Ja, ah, okay. Det, men det har vi använt på mitt tidigare jobb. Så att jag har väl visst använt det då. Fast vi använder det inte för att liksom fassa upp så här 1000 varianter. Utan vi kör liksom randomiserat varje gång. Så varje körning var en variant.
Mm.
Så över tid fick man ändå liksom en teckning av randomisering. Det är fiffigt.
Jag ska tillägga att jag inte någon expert på fast testing. Jag var mer intresserad om ni använder det.
För mig känns det som en sån här fuzzing som man kör 1000 varianter per liksom sekund eller så där. Det täcker en kategori av programmering tycker jag som jag inte gör så mycket. Där det är mer det här liksom typ parsning av input, lite mer det här löst i kanterna liksom, när från inputen bara är typ, det kan vara en int, så det är inte fullt så liksom kraftigt känner jag, men jag vet att när de byggde den här fuzzingen för Go så riktade den mot sitt eget standardlib och hittade ju fel i standardlibet, för där är det mycket det här liksom parsing av IP-adresser och ditten och datten och bytehantering och sånt, och där hittar de fel, så det är ju det är väldigt coolt på något sätt, och ett sätt att testa som är, ja, det är ju handskrivet, men det är ändå så här känsla att man liksom använder datorn emot sig själv, vilket känns alltid lite härligt tycker jag. Det är väl lite relaterat till property-based testing som är populärt från funktionella Haskell-världen, som jag aldrig har helt liksom fattat tror jag, eller kommit in på så mycket. Men jag vet inte, det är kul att skriva test själv. Det är ett problem, det är liksom mysigt att skriva de här varianterna och sådär.
Jag är taggad på att testa att skriva TDD med SQLite som huvudsaklig databas. För då kan man, det kostar ju noll att skapa upp en ny SQLite-databas och köra migrations på den och få den i precis rätt tillstånd och sen skriva sina tester. Och jag har en hypotes att man kan använda det för att göra liksom någon slags, om man inte är helt säker på hur domänmodellen ska se ut, så kan man få en ganska bra, en ganska kort feedback loop med hjälp av det och typ entity framework och tester. Men jag har en väldigt vag idé om hur det skulle funka, så jag kan rapportera tillbaka när jag faktiskt testat det.
Men jag tror en sån grej kräver att du har någon form av ORM emellan liksom. Om du inte ska köra SQLite i produktion. Alltså att du har någonting.
Men det ska jag.
Det ska jag. Respekt.
Jag vill att SQLite ska funka i produktion. Det skulle göra mig glad på ett, jag vet inte varför, men det skulle göra mig glad att köra SQLite i produktion. Det tillfredsställer någonting djupt inom mig.
Anders, var inte du som har hittat någon kluster funktionalitet för SQLite? Jag vet inte om det var clustering eller om det bara var...
Delar av det jag skrev var ju skämt och delar på allvar. Det är alltid otydligt vad det var. Men när jag undersökte SQLite för kanske några månader sedan och var lite nyfiken på det, så kollade jag in speciellt det som kallas för Lightstream, som är... Det är inte clustering, utan det är gjort primärt för backups. Okay. Mer än någonting annat. Men det är liksom... Den använder write-ahead-loggen för att backuppa löpande till valfri typ storage point, FTP-server, field path, bucket och så vidare. Så det är liksom, jag tror att det är primära användningen. Man kan ju använda det för att till exempel replikera en passiv eller en reader node eller en passiv node som man kan switcha till liksom, i teorin. Men jag tror ändå att Lightstream har hållit sig på en ganska säker, det är det här vi gör primärt. Sen jobbar samma person, vad han nu heter, på LightFS, som är någon mer liksom, att man på filsystemnivå skapar någon typ av SQLite-klustring. Jag vet inte, jag gav upp. Liksom. Det blev för mycket mumbo-jumbo för mig då. Men det finns ju flera sådana där liksom, tjänster som har byggts. Vi offering scaling and distributed bla bla on SQLite. Så. Ingen aning om det är värt det, vad man vinner av det liksom, egentligen. För jag säger, alltså sekunden man inte kan skriva och läsa direkt på disk eller i minnet från SQLite, så har man ju tappat hela vinsten med SQLite. Då är liksom ingen, om du är beroende av att det synkas till en annan dator för att vara godkänd transaktion, då är det ju kört. Då liksom, okay, du kan lika gärna vara en Postgres-server.
Men det här är kanske en jättedum fråga, men det är ingen som har byggt en server av SQLite? Alltså någonting som där du faktiskt kommunicerar med SQLite över typ TCP eller...
Det vore ju intressant att se om det får bättre prestanda än typ Postgres eller någonting. Men,
nej, jag tänker inte ur ett rent prestandaperspektiv. Jag tänker på om du har så här, vi har byggt en site som bygger på SQLite. Oj, nu måste vi lägga till ytterligare en webbnod här.
Ja, har vi wrappat SQLite i en vad ska man säga, custom-skriven API, liksom DB-wrapper typ.
Det finns det, och jag hittade dem här via... Han Aaron Francis som har en high performance SQLite-kurs.
Hur gick vi från testning till SQLite i kluster?
Men kursen är sponsrad av ett företag som heter Terso, som är SQLite for production. Och de gör precis det som du säger, Patrik. Och gratis-tieren låter dig skapa typ 50 000 databaser. 10 000 databaser.
500, ser ut som. När jag läser på det sagt.
Men jaha, likväl. Sorry, jag tittade på fel. Jag blev gaslightad av deras.
De nämner explicit någonting som jag har hört folk prata om i SQLite, och det är här per tenant databases, och att det också är ett fokus. Om man bygger en stor SaaS-tjänst liksom, där företag ska logga in och skapa sitt liksom, corporate-konto, att varje sån entitet får en helt egen databas. Då har du ju löst skalningen lite implicit i det. För då har varje sån en liksom fil på disk någonstans. Och om du då också kan styra trafiken till respektive respektive server, så har du också lite delat den lösningen. Så det är väl någon sån då, men om man nu verkligen ska skala upp till den nivån. Men även där känner jag...
Men då måste man måste partitionera liksom, så att man kommer till rätt front liksom, beroende på...
Och det behövs
på
ju någon central DB också då, som håller koll på alla liksom, och sådär. Och jag menar, per tenant lösningar är ju aldrig kul eller lätt att ändå lösa, för att det känns som att det kanske är en okej idé. Men det är ju, man har ju tappat bort mycket av det här liksom, det är bara en fil, det är här, det är snabbt, det är enkelt, du kan bara ha en stor databas, en stor server liksom, ja, jag vet inte.
Men man kan väl fortfarande ha multipla writers i SQLite,
Om du har olika databaser kan du ju det. Om du har en databas per tenant.
Men en databas.
Absolut. En write-tråd. Alltid.
Så måste man ha någon form av mutex eller semafor, någonting runt skrivandet till
databas. Alltså det finns ju en typ av... Det går att ställa in det där beteendet. Man ska få en timeout om man ska vänta eller så. Som skrivare som väntar. Så det finns ju liksom inbyggt i SQLite att det inte bara kommer krascha eller skriva över varandra. Utan det finns liksom någon slags kö. Vad jag vet. Men jag förstår att många själva hanterar det också på appnivå. Att de själva har en mutex-flöde i appkoden. Jag vet inte om det stämmer för alla. Men
Men den stora grejen är väl att man kan stänga av så att inte hela databasen låses vid läsning.
Ja, alltså läsningen verkar ju vara, det känns som det är ju lite optimerat för läsning, känns som SQLite det. Och för en majoritet av det man bygger så är det väl läsning som är det stora också. Så länge inte skrivningen liksom förstör datan eller liksom att det blir en timeout eller låsning och sånt liksom. Men...
ja, det känns lite som man tar inte det på fel sätt bara, men det känns lite som man använder det för någonting som inte är gjort för om man börjar använda det i en... lite som att använda en Volvo 240 för att öppna en konservburk.
Nej, men deras slogan är ju den ska inte ersätta MySQL, den ska ersätta file open.
Det är ju byggt för det, men det känns som att de har skiftat bort från det även i det de, alltså mycket av de nya sakerna som skrivits som lagts till är ju lite mer för att det ska bli lite mer ätbart även för den breda massan och bygga saker på det, alltså det här med man kan få strikttypning och det finns lite mer liksom moderna features som inte bara är du har SQLite på din telefon och du har en användare och det är från telefonen liksom.
Men då kommer vi till den viktiga frågan, är ni compliant med deras licensklausuler?
Oklart.
Var du Bartek som postade dem?
Det är inte licensen, det är Code of Ethics.
Aha, Code of Ethics.
Och nej, det är absolut inte, eftersom jag tycker om att säga kul saker. Jag tror att det är Code of Ethics. Faktiskt.
Code of Ethics.
För ni som inte har gjort det, det är värt att kolla in SQLite Code of Ethics. Det är en intressant läsning som är ovanlig. Och ja, man får läsa den själva tycker jag. Det är inte mycket att läsa, men det är bara att googla.
Och det är lite... som jag förstår det så ska man inte läsa det ordagrant utan det är lite tongue-in-cheek för att de behövde ha en code of conduct för att få vara med på någon konferens eller någonting. Så...
vet du vad? Vi kör en jag har aldrig med deras code of ethics. är ni med? Do not murder. Do not steal. Do not covet. Do not bear false witness. Clothe the naked, visit the sick, bury the dead.
Okay. Det är lite roligt för den här, många av de här kan man liksom så här sympatisera med. Att så här, respect your elders, love your juniors och sådär. Liksom. Men sen kommer det också typ konstiga
love chants. Pray for your enemies in the love of Christ.
Ja, det kan jag köpa ändå. Men det värsta är ju då, do not love much talking. Den kan man aldrig acceptera. Det är liksom, nej. Speak no useless words or words that move to laughter. Det är liksom det där jag kommer att se på riktigt.
Där föll hela podden.
Ja. Ja, nej, men SQLite är intressant. Det är ett intressant projekt också. Det har funnits så länge. Det har liksom överlevt och utvecklats. Och lite som Postgres också. Ett långledat projekt med en databas som många, eller med en kodbas som många säger det här kan ni läsa om ni vill läsa bra C eller C++.
Jag har en sån jävla bra wraparound till dagens ämne. Och det är att SQLite har 4 gånger så mycket tester som den har programkod.
Det är imponerande och du har en ännu mer imponerande, vad heter det, påsknytning av det tycker jag. Okej, okay, vad har vi kvar? Jo, UV-tester. Jag hatar UV-tester, det är det värsta jag vet. Jag tycker de är jättesköna att ha ibland, men... fick ett mejl sen jag slår en 2 i natt. Någonting har failat i vårt UI-test.
Hur kör ni UI-tester? Det känns som att alla UI-tester är mega super janky. Det absolut värsta är när man typ jämför pixlar, vilket är, jag förstår inte hur man kan lägga tid på att bygga det.
Vi använder Playwright som skapats av ett gäng nissar som typ hoppade av något annat stort projekt som det är Googles eller vad det är. Och skrev Playwright. Playwright är jättebra. De löser mycket av det här liksom stökiga, vänta på att det är renderat problem och så vidare. Så det är lättanvänt. Det finns en recorder. Man kan få ut skärmdumpar. Man kan med liksom deras debuggverktyg titta live när den kör allting i recorded mode. Allt detta säger jag. Och sen säger jag ändå, det är janky as fuck fortfarande. Och ingenting funkar. Och så vidare. Det är liksom, det är, men det är för att man testar ju så här, typ klicka på lappen, på knappen som heter skicka. Och sen har jag bytt namn till, på skicka till send istället eller till ja okej okay. Och så ja, gör man det sen andra smäll testar jag just det för jag har bytt namn på hela knappen liksom. Men bara alltså, för att du vet
om du,
att det smäller.
Om du byter språk i ditt UI helt plötsligt så kanske testen ska smälla.
Det kanske var sänd med ä. Jag vet. Det är ju svårt att komma runt att om man ska skriva, man ska automatisera någonting som ska klicka på en viss knapp, så måste man antingen säga vad knappen heter, vart den ligger på skärmen, vad den har för attribut, någonting måste man styra det med liksom. Och det är ju alltid lite fragilt att man liksom har ett UI markup språk som också ska då parsas och sökas igenom av en bot.
Den största vinsten med Playwright är att det är jättelätt att scrapa sajter nu för tiden. Mm. Man slipper parsa någonting. Det är bara skripta Playwright istället för att...
Pretty much. Ja, men det är ett bra verktyg om man vill göra det. Det är fortfarande bökigt, för det är fortfarande, även bara när testarna är uppe och sen går någonting sönder, måste man liksom öppna sitt Playwright-projekt, köra igång Playwright, just det krävde det, och sen tar en halvtimme bara, det var ett stavfel bara. Men det tar liksom tid bara att ens hitta felet ofta. Vi kanske är dåliga på användare, så kan det mycket väl vara, men det är fortfarande bökigt. Dock är det skönt att ha de testerna samtidigt då.
Har ni använt, nu byter jag ämne lite, men har ni provat snapshot-testing?
Nej.
Nej. Jag har varit nyfiken på det med React en gång, vi skippade det bara för det känns som att det var för mycket bök liksom.
Ja, jag använder ett par .NET-projekt faktiskt, och det är riktigt smidigt där. Speciellt när man har stora, om du liksom har ett XML-dokument eller om du har bilder eller PDF-er eller liknande. Så du kör testet och första gången den kör så kommer den skapa en fil med typ filändelsen pending.filändelsen, den riktiga filändelsen. Och så för att acceptera det så döper om filen till ta bort pending. Så nästa gång du kör testet, om någonting har ändrat sig när den jämför snapshotsen, så kommer den skapa en ny pending. Och då måste du välja om du ska ha kvar den gamla eller om du bara ska döpa om den nya pending, att det är det nya accepterade svaret. Men så finns det såklart massa verktyg för det där, för att så här, acceptera alla förändringar eller... både terminalverktyg och grafiska verktyg. Men det är verkligen supersmidigt när man har typ så här haranger av text eller XML-dokument eller stora JSON-blobber som du vill verifiera.
Jag önskar att jag hade känt till när jag satt på Skandia, för då var det jättemycket tester där liksom min data var en XML-fil på typ 100 kilobyte. Och så ska man verifiera att den har parsats korrekt, och då fick man liksom göra stickprov på objektet som parsades ut, för att det liksom, man kan inte testa 200 properties för hand.
Ja, exakt. Men det finns massa så här plugins också, så du kan skriva egna så här verifiers. Mm. Så det finns till exempel för ImageSharp eller PDF-libbar och så, när man kan jämföra. Så det kan jag rekommendera. Och det finns i de flesta språk. Jag vet att det finns i Rust och Swift.
Och det finns säkert... Go har det inbyggt. Nej, jag skojar bara.
Undrar om det inte därför UI-test så ofta fallerar. Och det är för att man inte kontrollerar miljön som testerna körs i. Det känns som att A och O för att man ska kunna lita på testerna är att man har kontroll på kontextet och miljön som de körs i.
Men kör inte bara Playwright typ en headless Chrome eller någonting?
Jo.
Så det borde väl vara ganska stabilt, tänker jag.
Alltså. Det är ingenting med browser som är stabilt.
Men det är alltså grejen är att jag tror inte att det är... Jag tror att problemet är att du gör en ändring i ditt UI. Och många UI-tester körs ju inte liksom lokalt snappy, utan de körs ju sen på serietermen. Eller vi kör nattligen liksom. Att köra dem tar lite tid... Att köra lokalt, det går, men det kräver bök. Det är liksom mycket så här, sätta upp miljön, vi ska sätta upp fronten, vår backend, data, allt ska upp liksom och köra sig igång på riktigt. Så att feedback-loopen är liksom, man gör en ändring fredag kväll, fredag, sen börjar det smälla, så att måndag morgon ska man vänta nu, det har smält i helgen, varför liksom? Det var för jag bytte, jag la på ett S på något ord här liksom.
Du döpte om send till send med ä.
Ja, precis. Man klagar på att jag hade lagt på engelska i huvudet. Så jag tror att det är mer liksom att det är en sån lång väg från ändringen som är också det här UIT, med liksom det, så här, det är lätt att ändra en label, flytta en text utan knapp någonstans. Där liksom. Och sen långt senare måste vi få upp databas, backend, allting för att bara, ah, det är fel S här, det är fel bokstav här på lappen, på knappen. Alltså det är någonting i den liksom, så om man skulle kunna köra UIT-testa jättesnabbt lokalt utan problem, så skulle man nog bli av mycket av den här skiten som man gärna slipper, skulle slippa liksom. Men det är lite naturen att de ska göra allt på riktigt. Det tar lite tid. Liksom. Det kräver lite uppsättning och lite. Ja.
Men framförallt, jag tror att det har lite att göra med, alltså, ofta, oavsett vilken typ av tester det är, så är det svårt att liksom få någon granularitet i vilka tester man ska köra. Alltså, om du vill ju möjligtvis inte köra alla UI-tester bara för att uppdatera att en sida så här, du skulle ju vilja skopa ut det så du bara kör testerna som rör det som du faktiskt har ändrat på något sätt. Och det går inte så vitt jag vet.
Nej, alltså manuellt går det att göra det. Så väljer jag bara att köra den här.
Ja,
den här
sliten, jo, absolut. Liksom. Men det man skulle vilja är ju liksom ha någonting som liksom, ja, baserat på de här ändringarna i din liksom, i din i det som är din staging-miljö på Git. Så
ska vi släcka köra ut de här. Ja. Alltså här Playwright har väldigt mycket features. Så det är inte omöjligt att det finns något sånt. Men det finns mycket filterstöd. Liksom, men sett till hur vi gör det. Vi har ett eget repo. Som sätter upp hela miljön. Och kör testerna. Så vi har ett Playwright-repo. Så det reagerar ju inte på ändringar. Automatiskt i alla fall i vårt frontend-repo. Som ligger. Så det är också, om det är som var rätt eller fel att göra det så, men ja, det vittnar väl lite bara om att det alltid är liksom, inte alltid, för mig alltid har varit en eftertanke som är väldigt suckig och man hatar när det blir fel, och ibland så är det så, ja, ah, nu är det någon jävla slarvfel igen, och sen så inser man att det är ett riktigt fel, ja, ah, vad skönt liksom. Men det, man vet inte det förrän det är en timme in i att sitta och sucka över det här liksom. Vilket också, ska jag säga, ofta är min kollega som gör. Tack till honom för att han gör det. För att jag ignorerar mejlen länge nog tills jag glömt bort dem. Typ. Men det är ett Anders problem.
Tycker det låter som ett Anders jobbproblem.
Ja, kanske.
Jag måste springa vidare. Ska vi säga några välvalda avslutningsord? Eller ni kan fortsätta prata.
Jag var mest nyfiken på om ni hade några tips eller liksom era bästa do's and don'ts när det kommer till testning i allmänhet.
Jag har åsikter, men jag känner att jag vill inte ge dem som att de är bra. Det är bara det jag tycker. Nej, min stora grej är nog att jag undvik att testa intern state så mycket det går.
Det är bra.
Testa input och output. Mm.
Testa bara publika API-ytor. Aldrig internals. Eller
undvik att använda mockramverk om du kan. I alla fall gör det inte bara för att. Och det har ju lite samma sak att man liksom inte ska behöva testa att metod A anropar metod B bara för att. Det viktiga är att metod A fick ut det du skulle få ut. Liksom. Ja, det är typ där jag slutar, känner jag.
Bra tips.
Tack.
Jag har inget att tillägga, det var väldigt bra tips.
Perfekt, ni hörde det här först. Tack.
Lyssna inte på Uncle Bob och Kent Beck.
Vad sa du?
Lyssna inte på Uncle Bob och Kent Beck.
Framförallt just inte det. Uncle Bob.
Eller lyssna på honom med en skål chips eller skål popcorn. Mer, mer än vid datorn. Sådär. Ja, nu var det nog med shitposting i öronen, tycker jag. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack för idag.